En podcast från Aftonbladet.
Fotbolls-VM håller på att ta slut. Efter en dryg månads mästerskap och över 100 matcher återstår nu bara två. På söndag ställs Spanien mot Argentina i finalen som spelas i New York, New Jersey. Dyra biljettpriser, hetta och ett Iran som med nöd och näppe fick komma in i USA. Ja, det fanns en hel del osäkerheter inför mästerskapet. Men samtidigt har det blivit fullsatta arenor och storstjärnor som levererat. Och en av de stora snackisarna har istället blivit Donald Trumps sätt att eventuellt påverka FIFAs sportsliga beslut.
I spoke to Johnny, who's highly respected. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
A red card, one game suspension given to US forward Folarin Balogun during the World Cup game against Bosnia-Herzegovina has been lifted after US President Donald Trump intervened.
Under 3 veckor bevakade Sportbladets reporter Makoto Asahara mästerskapet på plats. Och därför har vi med oss honom här idag för att ta med er lyssnare bakom kulisserna. Hur upplevdes mästerskapet där borta? Vilka minnen kommer vi ta med oss och hur kommer nästa fotbolls-VM om 4 år att bli? Det pratar vi om i dagens Sportbladet Daily. Och jag heter Jesper Spanne. Och här har vi dig, Makoto, direkt från staterna. Har du återhämtat dig?
Ja, den frågan de har ju fått. Sen så är det väl positivt för ens egen del att min vardagsdygnsrytm här är inte direkt liksom så vanlig heller, så att det inte varit så farligt att anpassa sig ändå, får jag väl säga. Men jo, det har man väl gjort.
Ja. Men du, Makoto, mästerskapet har pågått i en månad nu, ungefär lite mer. Har det varit ett lyckat mästerskap, eller vad säger du?
Det är väl på vad man frågar egentligen, om det har varit ett lyckat mästerskap. Om man tittar på liksom supporter på draget och hela den biten, ja. Tittar man på liksom det sportsliga, ja. Man tittar på hur stjärnorna har levererat, och det är väl kanske någonting som i alla fall typ FIFA-arrangörerna gärna hoppas att de gör. Ja, de har verkligen levererat. Det är bara att titta på toppen av skytteligan. Vad är det? Messi, Mbappé, Haaland, Bellingham. Mm. Det brukar ju inte vara alla bara megastjärnor på rad, men alla har steppat upp i den här turneringen mer eller mindre. Så att ja, på dem, ur de perspektiven har det varit lyckat. Det är ju lyckat för FIFA att få lag 1-4 på världsrankingen i semifinalerna. Det är precis vad de ville ha. Mm. Så att ur det här perspektivet lyckat, sen såklart ur andra perspektiv, som om du frågar en iranier, nej, det har inte varit så lyckat utifrån hur den grejen hanterats. Det har inte varit lyckat utifrån liksom kontroverserna som med allt ifrån just det jag nämnde nyss till Folarin Balogun's upphävda röda kort för USA där, och liksom statlig inblandning vad det verkar från USA-president Trump och många sådana parametrar med. Men om man ser förbi dem på något sätt, så ja, det skulle jag väl säga att det har varit ett lyckat mästerskap och så vis att matcherna har spelats. Det har inte varit så mycket så här väderuppehåll och annat på den nivån som man kanske var orolig för. Och ja, sen vet man inte effekten på spelarna förrän längre fram, det vet Sverige.
Vi kan återkomma till de här kontroversiella grejerna, men du har ju varit i Nordamerika och varit runt på en herrans massa ställen. Vad är dina intryck därifrån?
Intrycken är väl att det är ett väldigt spretigt mästerskap. Det är liksom så här, i stora drag så kan man väl slå fast också att även om det står USA, Mexiko och Kanada som avsändare, så är det här USA med vänner, eller ja, vänner och vänner. Men det är det USA som är det primära. Bara faktumet att Kanada kommer två i sin grupp och hamnar i att få spela i LA istället i en 16-delsfinal är ju underligt i sig. Och det är lite som ett annat mästerskap runt på vart du är. Väldigt mycket olika hur mycket VM-känsla du har i en stad beroende på vart arenan ligger i staden, vart staden ligger, vilka lag som kommer. Så att det är väldigt spretigt. Inte lätt bevakat på så vis heller med tanke på resor och annat. Så att utdraget spretigt, mästerskap får man väl ändå säga utifrån den erfarenhet jag har haft av att kuska runt i det där landet.
Ja, och du lyckades ju se 3 16-delsfinaler på 2 dygn. Berätta lite, hur gick det till?
Det roliga är, det kan jag väl vara transparent och säga, att kollega Erik Niva gjorde också det. Ja. Fast han hade planerat smartare, han hade någon ledig eftermiddag och annat på vägen. För att det går ju, det går utan problem, men jag åkte runt och planerade, och det mer stressmomentet var väl att man gjorde en sån här landa på morgonen och åka på kvällen till LA, men det funkade i LA i och med att den arenan ligger mer eller mindre vid flygplatsen. Och det var ju på så vis liksom, med mediebussar och annat, vissa städer var det ganska lätt logistiskt, måste jag ändå säga. Det funkade ganska bra logistiskt. Vissa städer gjorde det kanske inte det. Men då är det kanske framförallt när jag var i Mexiko då, där ja, det var ett äventyr, så mycket jag säga, att ta sig till och från arenan där. Men just de där 3 matcherna på 2 dagarna funkade ganska bra. Det var inga större bekymmer faktiskt.
Var det någon stad som gjorde större intryck på det?
Seattle vill man tillbaka till, känner jag. Och där hade du verkligen en VM-vibe av stan i och med att du kan gå till arenan. Atlanta kan du gå till arenan och ha en VM-vibe med liksom en fanzone mitt i den här olympiska parken och allting på något sätt centrerat. Och då får du en annat tryck. Titta på till exempel, om du tar LA till exempel, då ligger det ju arenan vid flygplatsen, alla FIFA-hotellen ligger vid flygplatsen. Du har ingen anledning att röra dig utanför den här stora gatan från flygplatsen. Och då får du inte så mycket VM-vibe i resten av stan. Så att det där var ju väldigt mycket från och till också, att vart arenan låg avgjorde lite hur mycket drag och känsla och VM-puls du fick i själva stadskärnan. Sen är vissa av de där städerna så extremt stora att oavsett vad så hade du inte liksom fått det. Men jag ska väl säga att Atlanta, Seattle gav väl intryck på så vis i liksom så här VM-hype-känsla.
Hur ser det svenska landslagets framtid ut? Och hur kommer fotbolls-VM om 4 år att bli? Det pratar vi mer om alldeles snart. Det här är Sportbladet Daily. Men du, Makoto, fotbollsmässigt då, hur har det här mästerskapet skilt sig från andra? Vad är dina känslor kring det?
Alltså det har ju på något sätt amerikaniserats. Sen vet jag att det är många som varit väldigt kritiska till det. Jag är väl personligen så att det ska finnas någon form av... Ändå, jag har egentligen ingenting emot att en världsnation sätter sin prägel på liksom arrangemanget. Sen så här, sättet de ändå på något sätt infört att det inte är halvlekar utan snarare 4 quarters av en match nu, det går väl att säga vad man vill om. Men spelmässigt, som jag var inne på tidigare, stjärnorna har levererat. Vi har fått dramatiska matcher. Vi har fått hela den biten. Vi har fått fina mål. Så att ur det här perspektivet har det varit ett väldigt underhållande mästerskap. Sen är ju inte jag en så stort fan av 48-lagssystemet. I och med det liksom brist på spänning som vissa gruppspelsmatcher ändå fick, i och med att man visste att om du vinner en match så är du i princip vidare. Nu visar det sig att det inte räckte riktigt med en match, för de flesta fick ändå 4 poäng av de här 3:orna. Men nej, det är väl där man kan säga på något sätt. Och att, men framförallt är den stora biten, de stora namnen, de stora lagen har överlag levererat, och det är de som har tagit rubrikerna, i alla fall i det sportsliga.
Och du var inne på det tidigare med de kontroverserna som har varit. Vilka har varit de största snackisarna från mästerskapet? Vad kommer vi minnas i framtiden från det här mästerskapet?
Ja, det, sen är det ju olika med minnen och sånt där, men jag tror att alltså, sättet som arrangören hanterade Iran-frågan på. De åker till turneringen och förlorar inte en match, de kryssar ju sig rakt igenom. Men också faktumet att de knappt får vara i USA. Det var liksom, fick inte förutsättningar överhuvudtaget för att leverera. Det var ju mycket kring där runt som inte sköttes på ett bra sätt. Och där var de ju väldigt öppna med själva. Och det var ett ganska starkt ögonblick när man stod där i mixade zonen och lyssnade på Mehdi Taremi. När han helt enkelt ifrågasatte allting. Liksom, det här är ett katastrofmästerskap, sa han. Vem är det som ska hjälpa oss? FIFA har inte gjort det som de har sagt. Och så vidare. Det var väldigt starkt. Sen är det ju på något sätt den här USA-delen av det. Jag tror att vi måste vänta på att se vad Donald Trump får för sig i finalen innan man på något sätt kan sätta en slutpunkt på det. Balogun's röda var ju anmärkningsvärt att det upphävdes på det sättet utan att det fanns någon liksom tydlig anledning förutom att Donald Trump drog ett samtal. För det var ju det som i alla fall rapporterats och sättet han uttalade sig om det på. Och det är ju liksom parodiskt och ett nytt, liksom, vad ska man säga, sorglig milstolpe, om det är så att det faktiskt är att bara USA gav sig in och sa vi vill ha det upphävt och att det räckte, för det ska inte få gå till på det sättet. Det är väl det som är de stora kontroverserna. Finns det vissa så här teorier, liksom konspirationsteorier om att FIFA vill ha vidare Argentina och byggt turneringen för att de ska gå vidare och sånt, men det kan man ju liksom...
Jag avfärdar det som konspirationer. Det har varit snack om att det har varit vissa tacksamma VAR-granskningar för storlagen, framförallt Argentina.
Alltså, att det ska vara konspiratoriskt, jag vill inte vara så konspiratorisk. Sen så finns det ju generellt problem med ett VM när du har domare med olika typer av bedömningsnivå som går in och ska hantera olika typer av matcher som kanske inte är vana vid det. Det var ju mycket oro inför den amerikanske domaren skulle hantera England och Argentina igår i talande stund. Han skötte det helt okej. Okay. Det gick ju ändå bra. Så att, nej, det avfärdar jag. Svårt sett att finna en konspiration på att Argentina skulle liksom gått vidare. Sen förstår jag att Egypten känner det, för de måste ju vara extremt känt sig förvärderade i hur det hanterades i den åttondelsfinalen där de såg ut att faktiskt slå ut Argentina, men inte gjorde det i slutändan. Men nej, där tycker jag inte jag kontroverserna ligger. Då har vi sett värre domarskandaler i VM-historien än det som har utspelat sig i den här turneringen.
Ja. Om vi tittar på Sveriges prestation då, vad kan man säga om den och finns det hopp för framtiden?
Alltså Sverige blandade och gav på ett sätt som man inte riktigt visste om man skulle få. Det var ett väldigt händelserikt mästerskap på så sätt. Börja med den här succén mot Tunisien 5-1. Alla är superhypade på midsommar där inför Nederländerna-matchen. 1-5. Det är inte ofta man ser ett lag vinna med 5-1, förlora med 1-5. Och sen då på något sätt en match mot Japan som man ändå får med sig ett kryss från. Och sen så här, när man får Frankrike i 16-del och det här Frankrike med den kvaliteten de har och inte då tar Paraguay-vägen, det vill säga bara försöker att förstöra matchen. Det var det Sverige borde ha gjort med facit i hand, såklart. Men det går inte, det är för stor skillnad. Jag tycker att Sverige kommer undan med ett godkänt betyg från det här mästerskapet. Det kunde gått mycket värre. Man får ta med sig den segern mot Tunisien. Nederländerna var ju ett bottennapp av sällan skådat slag. Men de tar sig till 16-delsfinal, det var vad de flesta trodde på förhand. Och väl där, vad ska de göra mot Frankrike då? Det är lite så också, det är inte så konstigt att de åker ur i den matchen.
Och Sverige har väl ett relativt ungt lag. Finns det hopp inför nästkommande mästerskap att de ska kunna prestera ännu bättre?
Ja, självklart gör det där. Det är många yngre spelare som finns i det här laget som kommer att vara bärande även framöver. Så att med Graham Potter vid rodret där så finns alla möjligheter att det här kan bli något bra på sikt. Det har varit ett mästerskap, men då ger ett visst hopp inför fortsättningen. Det var ett mästerskap Sverige kvalade in till på ett bananskal till att börja med. Så med det i åtanke, ja. Jag tycker att det ändå byggde lite hopp, sättet de hanterade det här på.
Om vi får tillåta oss att blicka lite framåt, även om det känns konstigt kanske just nu. Det väntar ju ett nytt VM om 4 år i Spanien, Portugal och Marocko.
Glöm inte några delar av Sydamerika.
Nej, alltså. Just det. Uruguay, öppningsmatchen va?
Ja, Uruguay, Argentina, Paraguay ska väl ha en match var. För det här var ju då FIFAs sätt att smyga in Sydamerika i det här arrangemanget med 100-årsjubileet som det är. För att då lägga upp det för att det ska bli Saudiarabien 2034.
Just det.
Jag tycker ju bara, de skulle bara jätte i Sydamerika rakt av. Det hade varit otroligt häftigt att göra det med ett 100-årsjubileum. Nu blir det ju inte så. Jag vet inte hur de ska lösa den logistiken, men ja, vi får se.
Det snackas ju om att VM ska utökas ytterligare då, det ska bli 64 lag istället. Vad tänker du om det?
Det sjuka är att jag är för det.
Mm-hmm. Spännande.
I och med att så här, många reagerade på med 48 lag. Det var ju det här, men det kommer bli så dålig kvalitet på lagen, det kommer bli så här 7-0 segrar och så. När Tyskland vann mot Curaçao med 7-1 så tänkte jag alla, men det här kommer bli bara en massa transportsträckor. Lagen leverera. De här lagen som tog sig dit tack vare det här. Det här lag som Kap Verde till exempel, som kryssar mot Spanien, kryssar mot Argentina på ordinarie tid i alla fall. De har ju levererat. Vi har 9 av 10 afrikanska lag som gick vidare från gruppspelet. Även asiatiska lagen som kollektivt floppade på något vis då, men jag tror inte kvaliteten på lagen är problemet, utan mitt problem med 48 lag är ju formatet. Att jag tycker inte grupp 3 ska gå vidare. Du måste ha någon form av mer spänning i gruppspelstadiet. Och om det innebär att addera lite lag till, som inte blir så jättemånga fler matcher, för du kommer fortfarande hamna på 16-delsfinaler. Du kommer fortfarande och då ha 2 lag från varje grupp vidare. Jag tror att det är bättre antingen välja 32 eller 64. Jag tycker att sättet lag har levererat på den här turneringen talar för 64. Sen absolut, det ska vara ett privilegium att ta sig till ett VM. Det ska inte vara så lätt att ta sig till ett VM. Och där så 32 räcker gott och väl. Det var ett välfungerande bra format. Men hellre 64 än 48.
Mm. Ja, men det är en spännande analys. Vi får se vart det landar då. Men du, på söndag spelas finalen Spanien mot Argentina. Vem vinner och tror att det blir en final som mästerskapet förtjänar?
Jag tippade Spanien och Argentina i final inför och tippade Spanien som vinnare då, så det finns ju ingen anledning att ändra det tipset utifrån hur oerhört samspelt, stabilt och skickligt det här laget varit. Lamine Yamal har ju mest gått runt och tjurat för att han inte gjort så mycket mål själv när alla andra storstjärnor har öst in mål, men han har ju varit briljant egentligen. Han har ju levererat hur bra som helst, bara att han inte har gjort alla målen. Men du har andra spelare som gör det, du har verkligen ett kollektiv. Om titta bara på hur de hanterade Frankrike. Frankrike som såg ostoppbart ut inför, eller fram till den semifinalen, och inte kommer någon vart mot det här Spanien. Argentina har sett sköra ut, kan man väl lugnt konstatera. De var nära att åka ur mot Kapverden, nära att åka ur mot Egypten, nära att åka ur mot Schweiz, och ja, man är nära att åka ur mot England också. De kommer nog få det tufft här, men samtidigt, de kommer verkligen att ge allt för att Messi ska få sin andra buckla, för att det inte ska vara någon diskussion kring vem som är den största där längre, om det nu var det innan. Så att det kan ju precis gå hur som helst såklart, men förhandstipset landar ändå i att Spanien löser även finalen.
En liten bonusfråga då, om Spanien skulle vinna, vem tror du kommer utses till turneringens bästa spelare?
Bra fråga faktiskt. Det vi har sett med de här matchens lirarepriserna, det är att det har varit en popularitetstävling. Och det har också varit ett väldigt bra sätt för FIFA att tvinga in spelare som Yamal, Mbappé, Messi och sånt framför en mikrofon efter matchen. För matchens lirare, spelaren får du ju en garanterad i mixade. Mm. Så det är därför vi har sett de här spelarna göra så mycket media som de inte brukar göra annars. Jag tror ju att Yamal kommer få det ifall Spanien vinner. Fast den kanske inte ska ha det, så tror jag att han kommer att få det. Och om Argentina vinner så är det väl ingen snack om saken vem som får det här priset. Det kommer ju vara Leo Messi. Och frågan är det här också någonstans där vi sätter slutställningen på Ballon d'Or till hösten? Det är väl det som är känslan. Jag tror att om Frankrike gått hela vägen så hade Kylian Mbappé varit solklar. Om England gått hela vägen så hade Jude Bellingham haft ett bra case. Om Argentina går hela vägen så tror jag banne med att Lionel Messi vinner ytterligare en Ballon d'Or också. Och Lamine Yamal har haft ett case innan. Lär ha det om han är med och tar Spanien till ett guld. Så att jag gissar på att ändå landar hos Yamal trots allt. Även om man kan argumentera för att även om Gareth Bale har gjort fler mål och varit viktigare och hela den biten, så tror jag ändå att det blir nog Yamal då. Mm.
Spännande. Tack för att du kom hit, Makoto.
Tack själv.
Sist här hörde vi Sportbladets reporter Makoto Asahara. Och jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Sportbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.